Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Som jag brukar säga i de här sammanhangen, vi är födda samma dag.
8 september.
Och Carola är född också. Anders Lundin. Anders Lundins fru.
Ser du? Att du vet det här är lite kusligt.
Garbo är bäst.
Vad heter han som red på elefanter?
Simba. Nej, vadå?
Simba.
Nej, men han erövrar den på elefanter.
Ja, Hannibal.
Hannibal. Hannibal. 8 september.
Oj. 8 september? Mm. När är du född, Lin?
Ja, inte i september.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och kom ihåg att du alltid kan skicka in dina dilemma till oss på dilemma@mixmegapol.se. Stora som små problem så gör panelen sina tips och synvinklar på era trångmål. Dagens panel, så finns jag nästan för handsvett. Det är Lars-Åke Babsan Wilhelmsson, välkommen.
Tack så jättemycket.
Hasse Aro.
Tack.
Ja, du är så van så du
jag fick inget välkommen, men jag säger tack ändå.
Och Linn Hed för första gången också.
Tack så mycket.
Linn Hed, du ger ut den självbiografiska boken Flickan från Lotusfälten.
Stämmer bra det.
Som handlar om?
Den handlar om min resa med mig själv från Sydkorea till Sverige och från Sverige tillbaka till Sydkorea.
Okej. Okay. Så du letar efter dina adoptivföräldrar du har hittat dem?
Jag letar efter mina rötter i och med att jag var ett hittebarn på gatan.
Okay. Du har ingen aning om vilka dina föräldrar är?
Nej, ingenting.
Okay.
Jag kan ju inte avslöja för mycket, för jag vill ju att folk ska läsa boken.
Just det. Sen är du sexolog, psykolog, författare och terapeut och gud vet vad.
Jajamän.
Allt det där som har med undermedvetna att göra, där har vi dig.
Exakt.
Mm. Så passa er.
Det låter spännande tycker jag.
Lars-Åke Babsan Wilhelmsson.
Ja.
Du har ju en show här snart, va? Eller tv-program, vad är det?
Nej, det är en show. Jag hade i höst och så ska vi ut i mars i april. Ett liv i rosa.
Babsans show,
Babsans liv, hundeliv. Nej, vad säger jag? Babsans liv från Furuvik till nu.
Ja. Okej. Okay. Ja.
Behöver du någon coach där?
Ja, jag kände det. Lotusblomma, det enda jag känner till inte det är en servettvikning eller en samlagsställning.
Det kan vara båda
och. Just det.
Ja. Det är en samlagsställning som ser ut som en servettvikning.
Så är det, just det.
Mm. Känner du till Hasse?
Det känns som det kommer
bli
mycket
lotusblomma.
Kommer mycket snack i de regionerna
nej.
Tror jag.
Det var det vi slutade.
Och Hasse, som du har längtat.
Som jag har längtat.
Äntligen. Och Babsan är väl ditt namn. Babsan kommer från någon programledare som sa fel när de skulle presentera dig.
Jag har, tror jag, sedan 92 sagt att det är du som börjar svamla med Sven Hallberg eller vem du var på ZTV. Nu kommer hon, jag var baby doll då.
Just det.
Och så nu kommer hon, fredag kväll, direktsändning. Babsan, jag tror det var du som sa, och sen tog vi det.
Jo, jag tror jag sa det faktiskt. Någon slags
istället för
jag hade
ingen aning
om att prata om på den tiden. Med programledare sett
det. Och det var så bra, för det var en Day Medna-tant som hade börjat på SVT då. Och jag hade liksom blivit lite äldre, så baby doll funkar inte. Och då var det Babsan, och det var perfekt. Så jag tackar dig för min sjurummare på Östermalm.
Ja, jag tänkte just fråga dig, finns det inte pengar i det här? Jag har alltså kommit på ditt artistnamn och du har använt det 26 år utan att jag fått en spänn.
Ja, jag vet. Hemskt.
Ja, men det är svårt. Ja.
Kan du sova om nätterna?
Ja, när jag tänker på dig. Så gör jag det.
Okej. Stackare, fick jag säga teck. Men du, nu ska du berätta lite grann om dig själv, Lars-Åke. För att du har tydligen ett dilemma.
Ja, men alltså det har faktiskt med det här Babsan att göra. För att jag, i den här showen Ett liv i rosa, så slutar jag den och riva av peruken. Och så bara korta sista 10 minuterna så pratar jag om det här att vara bakom masken av Babsan. Och liksom att när man blir bjuden på fest ibland så förväntar de sig att det är den festliga Babsan som ska komma. Det är glittrig glamour och det är väldigt tjusigt och kul. Ungefär som de på krogen har beställt in oxfilé och så kommer någon gammal pölsa när jag kom in som gubbe. Liksom. Och då har jag märkt att även i det privata, som man säger det här på mycket chattar och så här, när man får lite kontakter på nätet, så är det många, det måste ju vara lite straight, halvstraighta bikillar, eller att de vill liksom träffa Babsan. De vill alltså, och jag börjar känna så här, ska jag för att ha mysigt med dig behöva liksom sminka på mig för att, vill du vakna med mig sen då när jag tagit av mig lösögonfransar och peruk eller så här, eller liksom, förstår du det? Och jag börjar tröttna på det där nu. Jag skulle vilja att någon kom och gilla mig för den jag var, som jag är.
Mm.
Så det är väl ett stort jävla dilemma. Egentligen.
Ja, absolut. Och vad säger jag?
Nej, men jag tänker direkt att det är ett dilemma som du delar med ungefär resten av alla andra människor på den här jorden.
Även flickor som är sminkade.
Ja, nej, men den här längtan efter att få bli älskad för den man är och verkligen sedd och bekräftad för den man är.
Ja.
Det behöver man ju inte vara Babsan för att känna så. Och söka den bekräftelsen i en relation.
Men liksom, det är ju, det känns lite jobbigt om man skulle gå in då i en intim sex, bara om man skulle träffas någon människa för att ha kanske sex, liksom. Att jag ska behöva göra mig färdig i 40 minuter för att jag ska vara attraktiv, liksom, för den människan.
Men får jag fråga dig, när du då är Babsan,
ja,
är du då Babsan? Är du någon annan? Eller är det Lars-Åke som nu är Babsan?
Ja, nej, men det är klart att när jag sminkar mig så händer det ju någonting. Mina närmaste vänner säger, Larsa, nu går vi ut och så kommer vi, så kollar vi på showen så hörs vi sen. För de tycker jag blir lite fjompig, liksom jag lever mig in i rollen när jag börjar sminka mig. Så jag blir väl lite mer damigt, liksom sprallig och tokig och liksom så här. Och det gör man ju som en pepp, det tror jag vilken skådis som helst gör för man ska inta en roll.
När peruken kommer på, absolut, så blir man,
ja,
den
så blir man det. Jag kan ju inte sitta och liksom så här, utan då är jag, nu ska vi, nu blir det show. Mm. Liksom. Och så, oh, gud vad bra det där var. Katastrof. Ja. Nej, men, så att, men jag har märkt det, jag börjar bli lite irriterad på alla som skriver så, åh vad roligt, vad snygg, tänk att få träffa dig och så ska du, så föreslår de liksom, det är mycket åt det här sex, alltså den här biten med det sexuella.
Så du menar, väldigt många heteromän vill egentligen vara med testa vara med transsexuella personer?
Ja, jag undrar ju vad de vill vara, vad de vill åt, eftersom de vet ju innerst inne, jag är inte omgjord, jag har inte riktiga patta, liksom tar jag med BH så har jag inga bröst alls.
Är det tanken på det första lilla babysteget till att vara bi på något sätt, att testa lite grann när man går igång på det där? Vad säger Linn? Du är ändå sexolog.
Nej, men det, ja, absolut. Nej, men jag sitter ju bara och tänker så här, nu blev jag lite egocentrisk, för jag kan ju känna igen mig i ditt dilemma. Genom att om jag är ute och dejtar, till exempel, så är det ju, ja, då är det ju sexologen.
Mm.
Och det blir ju väldigt fokuserat på sex. Och stackars satar alltså.
Vadå, som du träffar? Sitter du och börjar prata det direkt med honom?
Ja. Oh, absolut.
Herregud.
Så att, jag förstår vad du menar, för någonstans är det här, nej, men jag är ju en människa.
Ja.
Jag är ju Linn. Jag är ju inte sexologen. För om de jag dejtar ska tänka att ja, men nu ska jag dejta sexologen, då tror jag att de allra flesta blir impotenta på en gång.
Känner du att killar kan vara rädda för att ha sex med dig för att du är psykolog?
Absolut. Jag tror att jag får minst sex av alla.
Det är ju sorgligt egentligen. Men vad är det de blir rädda för? Du ska analysera sig igenom dem.
Nej, men jag tror att det man blir rädd för är ju att man inte ska nå upp till sina egna prestationskrav. Att man lägger så mycket krav på sig själv vad man ska prestera. Och så kan det ju vara oavsett om man är ny för någon annan. Men då med någon som ska vara proffs på det här, så känns det så här, oj, kommer jag räcka till?
Mm.
Det får jag höra så
är ofta. Är du proffs då på sexet? Eller
självklart.
Så du kan allt som du föreslår? Så att säga.
Jajamän.
Ja, då okej, då hör ni det där ute. Ja. Var inte rädda för Linn.
Precis, nu kommer jag inte få några Tinder dejter.
Är du på Tinder, Linn?
Absolut.
Okej, då vet vi det.
Ja, det finns ju mycket för mig också, sådana där kunder. Men jag tröttnar nu, för för jag vill liksom, men jag fick ju skylla mig lite själv, för jag hade en bild på mig själv och Babsan på en sån där sajt.
Ja, det får du faktiskt göra. Ja. För då har du,
då bjuder du ju in till det.
Men liksom, det var ju liksom en ganska fin bild när jag höll i Brisse, min hund. Det var inte någon Babsan i något raffset, för det har jag inte haft en ZTV sen Anders Lundin, vad säger jag, Anders Nilsson här fanns i
som du skyller väldigt mycket pengar.
Ja, just det. Ja.
Nej, och det är ju inte så heller när jag står med mina bilder att jag skriver att jag är sexolog.
Nej.
Så att man självklart så bjuder man ju inte upp till det själv. Men
det är ju kittlande. Alltså, om man har en dejt med en sexolog så har man ju inte tyst på middagen.
Men skulle inte du och jag kunna provdejta då? Så
absolut.
Kan vi se hur det går.
Ska vi ta en dejt?
Ja, det tycker jag. Ja, vi bestämmer det.
Ja, då gör vi det.
Men jag tror att om man skulle ha, alltså, om jag i min fantasi skulle tänka mig en dejt med en sexolog så skulle jag se framför mig det bästa sexet ever.
Ja.
Du skulle tänka så?
Att jag skulle få det,
ja. Men vad tänker du att du skulle kunna ge? Inte ett skit.
Men jag är alltid, för mig är det så att den sexuella njutningen, det är en personlig sak. Det är ett eget ansvar.
Absolut, det håller jag med om.
Ja. Ska vi knyta ihop säkerna lite grann då?
Ja, absolut.
Vad ska Lars-Åke Wilhelmsson göra då? Kort, Linn.
Jag tycker att Lars-Åke ska vara precis den underbara människa han är och lita till att han kommer att träffa någon som uppskattar honom för precis det han är.
Alltså, ja, jag håller med. Du håller med. Bättre. Mm. Och jag kan faktiskt lägga till här också att jag tror du ska ha lite mer disciplin kanske när du är där själv, så att du inte marknads och blandar ihop Babsan och Lars-Åke.
Nej,
också.
Det är klart.
För då bjuder du kanske in.
Men ibland är man ju så sugen så man gör lite skit bara för att få ett ligg liksom. Så då...
Du menar att du är desperat?
Ja, men jag drar väl fram sminklådan då, så jag får något.
Jag har inte blättat på ett tag när du åker peruken fram.
Nej, men jag kan förstå det, för att man kan ju själv gå in i sin egen jargong. Ja, men jag märker ju själv nu när jag sitter här, för du presenterar ju också mig som sexologen. Då går jag ju in lite grann på den linjen genom att prata om de sakerna. Jag kan ju också tona ner det och vara psykologen. Det vill säga inte säga någonting utan bara sitta och analysera dig.
Pratar dina dejter om brott?
Jag är gift, jag har inga dejter.
Okej, så enkelt var det.
Enkelt.
Tack så mycket, panelen.
Tack så mycket.
Nu fortsätter programmet som vanligt. Hejsan, Dilemma-panelen heter Frida. Jag är 17 år. Mina föräldrar vill att jag gör slut med min kille eftersom hans pappa sitter i fängelse. Jag älskar min kille och kommer inte göra slut med honom. Frågan är om jag ska ljuga för mina föräldrar och fortsätta träffa honom i smyg eller om jag ska ta bråket och vägra, undrar Frida. Vad säger Linhed?
Mm. Det där är ju knepigt, men jag satt just och funderade på hur gammal hon var. 17 år, då är man ju snart 18, det vill säga myndig. Mm. Så att jag tycker att hon spontant ska stå på sig. Jag kan förstå att hennes föräldrar funderar och är oroliga, men den oron handlar ju om pojkvännens pappa och inte om pojkvännen själv.
Ta upp bråket med föräldrarna, säger Linhed. Vad säger han så?
Träffa honom i smyg.
Du tycker det?
Ja, för att...
Lite mer kittlande?
Nej, men jag tror att hon är 17 år. Mm. Det här är inte hennes livs stora kärlek. Det här är inte mannen hon kommer att gifta sig med. Det tror inte jag. Hon är 17 år, man träffar inte dem då. Utan träffa i smyg, någon av er kommer tröttna snart och så slipper du bråka med dina föräldrar.
Okej, ta upp. Ta det i smyk. Vad säger Babsan?
Jag nästan håller med om det. Men alltså, om det är, man blir ju så förälskad och kär i den åldern. Så det är ju väldigt liksom... Hon tror ju att det är den stora kärleken i hennes liv.
Absolut.
Men det är ju...
Antingen, tycker du Hasse är cynisk när han säger så?
Ja, på något vis, alltså, ibland så kan man ju träffa. Men jag tror inte att det kommer att hålla så länge. Men det är väl frågan om det tar slut efter ett år så kommer ju föräldrarna att säga vad var det vi sa liksom, och så har de vunnit ändå liksom. Så att, men det är inte schysst att vara oärlig mot föräldrar heller faktiskt.
Nej, men vänta lite nu, även om det inte blir ens livskärlek som man gifter sig med och skaffa tre barn med, så poängen med att man ska ta upp fighten eller liksom stå upp för det är ju att vi vill ju fostra våra barn till att ändå vara ärliga och stå upp för sig själva, sina känslor och kunna liksom prata om det. Ja, men i sånt fall så får ju föräldrarna också då argumentera eller ge sin syn på varför tycker vi inte att det här är lämpligt, och så får man själv förklara varför man ändå vill träffa den här pojkvän. Alltså jag tycker att det är, nej, upp med det på bordet.
Jo, men jag håller med, men det du sa, ta fighten, det låter som bråk liksom. I så fall tycker jag pojkvännen ska komma hem dit och så att de bägge två sitter och säger, så de får sätta honom då i ett hörn där och fråga hur har du tänkt liksom.
Så att inte hon blir helt själv i det här.
Nej, så att hon inte står själv, utan då kanske han kan försvara och säga min pappa faktiskt har bara gjort det och det, och att han kan också försvara sin pappa att det kanske inte är sånt väldigt allvarligt brott han har gjort, det vet man ju inte än.
Så ta in pojkvännen och gör en offentlig grej med föräldrar.
Precis.
Nästan Jane Austen novell.
Jag tycker det är överjobbat. Alltså, jag håller med om att man ska vara ärlig mot sina föräldrar och allt det där, men samtidigt när man är 17 och börjar närma sig 18 så har man faktiskt rätt till att ha ett eget liv. Det är ju då det börjar. Mm. Man behöver, för när man är 45 då delar man ju inte alls allt med sina föräldrar längre. Utan det är ju en resa man börjar, och vi har ju alla gjort saker när vi var 17 år som vi inte berättade för våra föräldrar, i alla fall då.
Du kan få berätta om det nu.
Jag tatuerade mig till exempel. Mm.
Det kom snabbt. Har du gått en burit?
Som han ville berätta.
Som han ville berätta detta.
Äntligen. Ut i garderoben.
Frågan är, var och vad tatuerade
du? Alltså, det var så länge sedan nu. Det var på armen. Och idag har det flyttat ut till, liksom, man kan, till någon slags abstrakt betraktelse.
Nu ser det ut som ett födelsemärke.
Nej, det var en örn och en flagga. Alltså, historien, alltså,
det var en dragsträck, nu är det en hästsko.
Jag och min kompis skulle ut och tågluffa för första gången i vårt liv. Och så bestämde oss, vi ska tatuera oss hos Tattoo Jack i Köpenhamn. Så kom vi till Köpenhamn. Så ramlade vi in i Tattoo Jack så där vi 8-snåret på morgonen. Oj. Ner i en källarlokal. Och då sitter det en tjej med bara bröst på ett bord. Och så håller han på att tatuera henne på ena bröstet. Mm. Och den här synen blir för mycket för två 17-åriga killar från Tumba. Så att vi springer, på något sätt får vi panik. Och vänder om och krockar i trappan och försöker springa upp. Samtidigt som både Tattoo Jack och tjejen skriker... Svenske jävla. och sen där uppe så resonerar vi fram oss till någon förnuftig lösning att det är nog bättre att göra det här i Sverige av tusen skäl som vi hittar på just då för att försvara varandra. Och så gjorde vi det i Aspudden.
Okej, Frida, du som lyssnar, jag vet inte hur det här gick till, men helt plötsligt kom ditt brev att handla om Hasse Aros tatueringar. Men du ska helt enkelt ta upp fighten rakt upp och ner, tycker Lin Hedman, dina föräldrar. Hasse Aro tycker du ska smyga med din pojkvän. Lars-Åke Wilhelmsson tycker att du ska ta med din pojkvän och ta upp fighten tillsammans med dem inför dina föräldrar. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Cassandra. Jag har en son som är 17 år och nyligen har flyttat in med mig. Han har bott hos sin pappa tidigare och nu har han för första gången träffat en av mina bästa vänner. Hon är 40 år och jag har börjat se små tecken för att de har någonting på gång. Han umgås med henne när han får chansen och de är ovanligt gulliga mot varandra. Små saker som att de kramas lite för länge och så vidare. Kan jag förhindra att de gör något med varandra? Vem ska jag prata med i så fall, undrar Cassandra.
Ja, det är ju svårt, för tänk om hon har sett fel.
På sin sons ålder?
Nej, men på de tecken som hon tycker tyder på att de har någonting ihop. Hon kanske har inbillat sig alltihopa och sen så frontar hon och konfronterar dem och så blir allting bara pannkaka. Det är ju lite, alltså, nu ska jag säga något väldigt fördomsfullt. Mammor har ju en tendens att överreagera lite. Mm. Så att, jag menar,
samtidigt så vill jag då kontra med att kvinnlig intuition är bland det starkaste som finns, Hasse Aro.
Ja, det där kan vi prata länge om. Oj. Något annat sammanhang, men jag kanske skulle då, jag tror att hon kanske ska prata med sonen innan hon pratar med väninnan.
Jaha, jag tänkte tvärtom faktiskt, att de skulle prata med 40-åringen först. Det med att de kanske
kanske hon skulle känna sig väldigt anklagad, om nu mamman har fel. Menar.
Fast hon är ju vuxen, hon måste väl kunna ta ett sånt samtal.
Ja, men om nu mamman har fel, det blir ju väldigt konstigt allting.
Alltså, tänk på. Vad säger Lars-Åke Wilhelmsson?
Ja, alltså det här med ålder, jag tycker det, men 17 är lite ungt. Om man var över 24-25 så tror jag inte att då hade det varit så där jätteproblem. För jag kan förstå för mamma, hon hade ju inte haft sonen hemma hela tiden heller. Mm. Så han hade ju kommit
nyligen
hem,
flyttat in.
Så hon är kanske lite extra beskyddande också, som att hon kanske har missat många år i tonåren med den där pojken. Och då kanske hon inte vet att han har utvecklats och kommer liksom en bit på vägen i livet. Så här. Men det beror ju på, som Hasse säger också, att man kan ju då misstänka lite när de ser varandra kramas, och hon tycker att det är lite för mycket. Men jag skulle nog fråga, jag skulle fråga faktiskt väninnan jag först. Liksom, har ni något på G, skulle jag säga. Det känns jättejobbigt för mig att se det här i så fall.
Kan du tänka dig en sån lösning, Lin?
Absolut.
Okej, fråga väninnan direkt. Har
hon
något
ja, men för hon sa att min bästa vän eller väninna, det måste ju vara en bra vän, skrev hon väl. Mm. Och då kan ju hon säga, men lilla, vad hon nu heter, men nu får du lugna dig. Nej, men det är inte alls så.
Jag tror att det samtalet blir första spiken i kistan på deras vänskapsförhållande, oavsett hur det förhåller sig. Med,
tror du?
Ja, det nej, tror inte om de är så nära. Och då klarar man väl av att reda ut den som där.
Ja, det skulle finnas ändå. Liksom, säg att hon har fel då. Alltså, då finns
har
ju
du
den här,
några vänner, Hasse?
Ja, men då finns ju det här fröet av liksom misstro har planterats i deras
relationer bygger på tillit.
Men har hon rätt och så säger väninnan nej, det är ingenting, och då tror ju mamman ändå att nej, men det finns för det här fröet fortfarande, att deras vänskap är kört.
Okay. Absolut inte.
Det tror inte jag heller.
Nej. Okej. Hasse är liksom fastkilad i någon slags problem. Ingen tycker som Hasse. Nej. Men stå på dig, stoiskt. Cassandra, du ska helt enkelt prata med din väninna, tycker Linn och Lars-Åke Wilhelmsson. Prata med sonen.
Ja, eller väntar de ett år så får han värja själv, och då kanske de blir ihop, den där väninnan och sonen. Kanske blir jättemysigt.
Det här tog en helt ny vändning.
Ja.
Men det får vi fnula på. Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Hejsan dilemmapanelen, jag heter Cecilia. Min mamma ska gifta sig och vill att jag ska färga om mitt hår för hennes bröllop. Jag har lila hår som jag är väldigt stolt över. Min mamma har bett mig att bleka håret inför hennes bröllop. Antagligen för att jag inte passar in i hennes bild av fotografier. Hon tycker att jag är egoistisk som inte vill anpassa mig. Det är dyrt och slitsamt för håret, och dessutom gillar jag inte principen. Borde jag ändå färga håret för mammas skull, undrar Cecilia. Vad säger Lars-Åke Babsan Wilhelmsson?
Nej, det tycker jag absolut inte. Däremot så tycker jag mamman kunde tänka sig att man stylar upp då lite färger i brudbukett och en liten näsduk där på gubben i lite lila ton så det stämmer med dottern. Det hade ju varit snyggt att ha tärnorna i lite lila nyans någonstans här och där mer. Så att varför ska mamma...
Gubben ska anpassa sig till dottern.
Jag tycker att han ska köpa en liten lila servett och sätta i bröstfickan på gubben så det matchar dottern. Så... Nej, men alltså jag tycker det låter jättefånigt. Det låter ju vansinnigt tråkigt om hon ska behöva liksom tona ner sig för sin mamma ska gifta sig.
Ogint av mamma tycker jag.
Ja, det tycker jag. Alltså omodern. Det känns gammalt också på något vis.
Linn Hed, vad säger du?
Nej, men jag har ju absolut ingenting mer att tillägga. Jag håller ju med Babsan fullständigt. Det är ju helt absurt att hon ska färga om håret. Hon, nej men absolut inte.
Vad fan? Hon ska ju gifta sig. Mm. Det är väl inget att tjafsa. Om mamma hade krävt att du skulle göra det för alltid för att hon inte gillar din hårfärg. Du får inte ha den där hårfärgen. Men för den här dagen kan hon väl bjucka på.
Men det är ju samma sak som jag menar om någon har en piercing till exempel. Mm. Och så ogillar du piercingar och så ska du ta en bild. Mm. Skulle du säga åt den personen då att du, kan du ta bort din piercing när vi ska ta den här bilden?
Om det är någon av mina barn och ser det en väldigt speciell dag för mig och så vill jag inte att de ska ha piercingar, då kanske jag skulle fråga. Kan du inte?
Fast det är ju en del av dem.
Ja, men, ja, det är sant. Jag håller med dig. Alltså, jag håller ju med dig egentligen, fast jag tycker ändå att...
Han vill bara vara lite motvass.
Det kan väl ändå vara... kan väl bjucka på det den här dagen.
Men det handlar inte om att bjussa eller inte.
Men sen så här, om det är ett bröllop och så är det någon så här amerikansk variant, stort bröllop och så är det en massa brudtärnor och så ska alla ha en rosa samma klänning. Och så är det någon som säger, nej, varför ska du bestämma vad jag ska på mig? Jo, men för att det är mitt bröllop och jag vill det, kan du inte göra det då? Det här är lite samma sak.
Ja, men okej, vi stretchar det så här för att jag blir ju lite provocerad. Jag tänker så här, jag säger så här då att jag,
väldigt enkelt.
Nej, men då har du så här, 4 av 5 brudtärnor har långt hår och den femte har inte det. Ja, för att du ska kunna vara brudtärna då måste du sätta i extensions, för annars kan inte du vara brudtärna. Nähä, det är ju jättekonstigt.
Ja, kan man tycka.
Egentligen så en lätt variant om man ska vara snäll med mamman, då kan väl den där dottern då i så fall, då får mamman gå och köpa in en peruk då, i någon blond, rågblond, och så får dottern stå med peruk. Och då kanske hon skäms ännu mer.
Okay.
Mamman alltså skäms då.
Jag tycker att vi ska inställa bröllopet.
Sådär ja.
Ja, nej, men det är klart dottern ska vara som hon är. Och så är det väl jag står för det. Hon kan ju göra en väldigt tajt håruppsättning så inte så mycket hår syns, och så sätter man lite florhatt på.
Cecilia,
vik inte nu.
Cecilia, vad som du är, Hasse Aro tycker inte det.
Vad är viktigast, den här nya mannen i hennes liv eller sina barn? Så hårfärg.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Björn. Min 6-åriga son frågade om mamma var elak mot mig. Sen förklarade han att han hade sett mamma slå mig i sängen för några dagar sedan. Det kan ha varit så att han råkade se oss när vi hade sex och att det förekom spanking. Jag sa att han måste ha sett fel. Jag vet inte hur jag ska gå vidare med det här. Det blir ju väldigt fel om han berättar för andra att mamma slår pappa. Men samtidigt så vet jag inte hur jag ska förklara för en 6-åring om spanking i samförstånd mellan 2 vuxna. Så vad ska jag göra, undrar Björn.
Nej, men det där är ju ett vanligt dilemma, skulle jag säga. Som många.
Att barnen kommer in när mamma
Nej,
slår
men att,
pappa
att
på stjärten.
Sexuella situationer missförstås och så ska man försöka liksom förklara och så blir det tokigt. Nej, men jag tycker bara man ska säga så här, det är en 6-åring, då skulle jag nog förklara själv så här, vet du vad, när mamma och pappa, vi brottas, som du gör med dina kompisar, vi har kul tillsammans och då ser det ut så här.
Men han smiskar ju, han brottades ju inte.
Ja, men vi lekte.
Nej, men vi lekte med varandra, vi brottades, vi liksom låtsas bråkade lite.
Mm. Ja. Vad säger Hasse?
Ja, det kan man ju säga. Men det verkar som han är orolig för att barnet ska berätta här på dagis och så ska de liksom, ska det bli en grej på dagis att mamma slår pappa.
Mm.
Men den risken tror jag är liten. Mm. Det hade nog varit värre om det var tvärtom.
Dagis har ju hört det mesta.
Ja, precis. De har hört det mesta.
De filtrerar väldigt bra.
Okay.
Om barnet liksom håller på att älta här, då kanske han ska gå in och säga men vi lekte bara. Men barn ser ju massa saker, intryck hela tiden och sen glömmer och bla bla bla, så att det behövs ju kanske inte sägas någonting.
Lars-Åke Wilhelmsson, vad säger du?
Nej, men jag tycker också det man ska säga att man har lekt lite kul. Vi lekte en lek och så hittar man på något konstigt namn.
Mm.
Pappa elaka. Ja, pappa elaka grisen som mamma ska slå.
Pappa var stin som mamma var sjukfödd.
Då säger han det på dagis. Mamma och pappa leker elaka grisen.
Elaka grisen? Var det en egen erfarenhet?
Nej, men, ja, men jag tror att för det som Hasse säger, att man som 6-åring ser om något nytt någon annan dag, så är det bara att jag tror inte man ska börja prata att man har haft det här sexgrejer. Men
grejen är den att om man liksom själv som förälder lyfter upp det och blåser upp det, så blir det ju förmodligen större än vad det är. Mm. Utan om barnet själv återkommer till det, då skulle jag liksom, men jag skulle inte föregå det genom att säga, ja du förstår lilla Kalle, du vet när du kom in där och såg mamma och pappa, då var det så här. Då börjar man ju som barn fundera. Mm. Utan låt det vara, gör ingen stor grej av det, släpp det. Är det så att sonen återkommer till det, då förklarar man det genom att
lite brottning?
Ja.
Okej, naken brottning helt enkelt.
Och stäng dörren.
Har ni själv råkat ut för det här då, Linn och Hasse?
Hela tiden.
Ja, men det... hur har du förklarat för att din vuxen kramas hemma?
Brottas.
Du kör brottning. Ja. Hasse?
Kramas. Vi har ju inte hållit på, eller jag har aldrig sysslat med det som just de här 2 sysslar med.
Nej.
Han har aldrig lekt grisen.
Nej, jag har aldrig lekt grisen.
Har du lekt?
Jag vet inte, jag har aldrig riktigt gått igång på det.
Lilla Pelle kom hem lite tidigt en dag från skolan, så stod mamma och drog pappa i snoppen där inne i badrummet. Och så blir Pelle lite fundersam, med mamma säger, oj, det här är inte så farligt, förstår du. För jag står bara här och släpper ut lite luft, för pappa har blivit lite rund om magen, säger mamman. Ja, det är inte så stor idé, det säger Pelle. För att när du åker iväg till jobbet på morgonen, då kommer ju grannfrun in och blåser upp pappa igen.
Den där jävla fina. Ja, det får du se som en bonus, Björn, helt enkelt. Ta det piano, det är ingen fara på taket. Du kan bara säga att ni har brottats. Tack så mycket, Björn. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Robert. Min bonusdotter är i 15-årsåldern och sjunger otroligt falskt. Jag är själv inget musikaliskt geni, men hon låter som en kratta. Jag vill inte göra henne ledsen och är rädd att få min fru emot mig. Men långa bilresor när bonusdottern sjunger för vår 2-åring håller på att ta koll på mig. Dessutom så ökar det här på min irritation för andra saker hon gör helt i onödan. Jag måste få slut på hennes sång för att älska henne som min egen dotter. Vad ska jag göra, undrar Robert. Vad säger Hasse?
Så här har vi det i vår familj.
Mm. Vem är vem?
Fast då är det jag som sjunger.
Okej.
Okay. Och du kan säga att de andra har inga problem att säga till.
Nej, men det är 15-årig tjej som kanske själv tycker att de sjunger bra. Ja. Det är lite mer känsligt. Vad säger Linn Hed?
Men det är ju känsligt. Kan man inte liksom införa någon sån här sångförbud i bil? För det är ett väldigt begränsat utrymme där det blir plågsamt. Alltså du får jättegärna sjunga när du är själv på ditt rum.
Mm. Sångförbud framför mig. Kan helt enkelt.
Och så ett par bra öronproppar. Nej, ja,
men jag tror att man kan inte mamman då skaffa såna här lite bättre lurar och säga att jag sitter och lyssnar på någonting här med någon, eller så att sätta på och slipper, för det där måste vara jättekänsligt, säga till en dotter. Mm. Alltså att du får inte sjunga för det låter så jävligt. Alltså, mm. Men det är en sak om de ska söka till Talang eller något sånt program och säga, men vänner, jag tror inte du ska göra det, för du är kanske inte liksom Sara Dawnfeiner sådär, utan men liksom sitta i en bil privat, och måste ju flickan få sjunga.
Kan man inte skicka flickan till Talang så någon annan får tala om för henne att hon sjunger illa då?
Ja, det kanske man kan
göra.
Det
tror jag vore bra.
Ja.
Eller hur? Så tar man liksom dumpa problemet i knät på.
Nej, men med Alexander Bard. Det är svårt att liksom säga till någon att de inte får, men jag kan tycka så här, sitter man i 6 timmars bilresa i ett begränsat utrymme. Det kan ju vara som om någon sitter och gör konstiga tics eller ljud eller sjunger eller smackar eller sparkar. Du vet, när man sitter och kör, och så är det någon unge som sparkar, sitter och sparkar i ryggen. Alltså jag blir ju galen. Mm. Man kan ju stanna bilen och slänga ut ungen.
Ja.
Så där tycker jag att man har hårda regler och säger bara att nu kör jag bil, och för att jag ska kunna koncentrera mig och det här ska bli bra för alla, då kan vi inte sjunga i bilen, vi kan inte äta i bilen, vi kan inte göra någonting tydligen. Men, nej, men så att man sätter upp de där reglerna just i bilen, kan jag tycka.
Allt det här för att inte säga till henne direkt att du sjunger falskt, för det gör man inte till en 15-årig bonusdotter helt enkelt. Är ni överens om det?
Ja, det okay. är vi nog. Ja.
Men det lilla babysteget man kan ta är helt enkelt att förbjuda sång i bilen. Ja.
Och sen utökar man det till att förbjuda sång överallt.
Ja, just det. Jag sa första steget och sen utökar man det till överallt igen. Men man måste börja någonstans. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Elin. Jag och min sambo separerade för en månad sedan och har bestämt oss för att vara vänner. Jag vet att många skulle säga att det är en dum idé, men det har gått över förväntan. Svartsjukan kommer däremot krypande när jag börjar föreställa mig att se honom med någon annan. Dessutom vet jag inte om jag ska berätta för honom om jag är med någon annan. Vad är reglerna här? Har ni tips? Går det att vara kompis med sitt ex? Linn Heden, känns som att du kan det här.
Ja, nej men absolut. Det är klart man kan vara kompis med sitt ex. Dels bör man ju fundera över hur slutade relationen och varför. För det är mycket där grunden för en eventuell vänskap kanske läggs. Har man vuxit ifrån varandra, man är bästa vänner, det finns liksom inga otrohet och svek och andra grejer med, så går det absolut, tror jag, att bygga på en vänskapsrelation, och då finns ju oftast inte svartsjukan där.
Fast det gör ju det ändå, menar jag. Alltså, för Elin skriver här att de har separerat för en månad sedan och bestämt sig för att vara vänner, men ändå så kommer svartsjukan.
Vi vet inte varför de separerade. Mm. Det är första frågan. Och en månad är väldigt kort tid. Och de har bestämt sig för att vara vänner. Det låter ju mer som att de någonstans...
intalar sig själva.
Exakt, mer än att det kommer naturligt.
Vad säger han så?
Ja, jag tycker det låter kört.
Mm.
Ja, men hon säger ju själv att hon har svårt att föreställa sig honom en annan tjej. Och hon vet inte om hon skulle berätta om hon träffar någon annan. Så jag tycker det verkar kört faktiskt. Jag tror inte att de kommer att vara vänner om ett år.
Du tror inte det?
Nej. Eller kan, och det vill bara acceptera.
Kan de bli vän om 3 år kanske då?
Ja, det tror jag snarare i sådana fall när de ger varandra en paus. Där de liksom, men nu verkar ju fina känslor kvar, och då kan man kan inte vara kompis med någon som man är svartsjuk på. Det går inte.
Lars-Åke Babsan vill ha samma sak.
Jag tror det. För att om hon är rädd att se honom med någon annan tjej nu efter en månad, det säger ju sig själv, då har hon ju inte klippt helt.
Ja, men en viktig sak också när människor separerar, men det är en av människors största rädsla att bli ensam, och hur ska det bli? Det här med att om man bestämmer sig för att vi ska vara vänner, för det låter ju mer som att de har bestämt sig för det än att det har kommit naturligt. Är man vänner så är det väl också för att man har roligt tillsammans.
Mm.
De ska ha någonting med sig från sin relation, alltså vänskap, humor, tycka om att spela paddel eller jag vet inte.
Vad då, ska de göra det tillsammans ändå fast de har gjort slut?
Nej, men om de är vänner och vill fortsätta som vänner.
Men inte hänger man väl och spela paddel en månad efter man har gjort slut?
Nej, inte liksom. Efter en månad.
Vad är paddel?
Där man tennisspel.
Ja, förlåt. Ja.
Nej, men någon aktivitet.
Ja.
Men det blir ju väldigt komplicerat när det kommer in nya partners i bilden, och så ska han då iväg och spela paddel med sitt ex.
Nej, för paddel kan man spela 4, och då tar man med sin nya.
Okay, men alltså,
och gå vidare. Alltså, klipp bort en stund. Alltså, jag brukar tänka så här att de har dött, ja. Jag tänker så här, ja, att de är död. Så tänker jag.
Det är nog ganska bra terapi för en själv.
För en själv. Ja, han är död och var jobbigt, men gud vad fina var när han levde. Men nu är han död.
Men gud vilket förnekande.
Men om min fru skulle plötsligt idag säga, alltså jag och mitt ex och hans nya funderar på om vi ska spela padel tillsammans allihop. Vad tyckte du om det? Jag hade inte tyckt det var en bra idé.
Ansträngt.
Mm. Mm. Nej, men det kan ju inte bara komma out of the blue. Jag menar, om du hade träffat din fru och hon hade en fungerande vänskapsrelation till sitt ex när hon träffade dig, då är väl inte det något konstigt ifall ni skulle hitta på någonting tillsammans?
Jo.
Alltså, du behöver terapi, Hasse.
Inte efter några år. Alltså, min syster, hon har jättefin kontakt med sin första man, där hon har första två barnen med, och så en ny man. De umgås, men alltså det gjorde de ju kanske inte direkt efter
nej, det
uppbrottet. Liksom. Men nu är de ju jättegoda vänner liksom, och var det ganska bra hela tiden. Så att, men liksom efter en månad, ja, man hör ju på hennes brev att jag kommer att bli... Hur kommer jag ta det när jag träffar honom?
En månad är ju ingen tid.
Nej. Det är du kompis med alla dina ex, Lin?
Nej.
Nej.
Och det finns det ju anledning till.
Okej. Det går inte in på mer djupare. Hasse Aro, är du kompis med din ex?
Nej.
Det är du aldrig, per definition. Alltså.
Nej.
Nej.
Nej, men liksom...
Babsan?
Jag har haft så få ex. Jag har bara haft såna här kåknullkontaktsmänniskor. Och de umgås jag med.
Mycket information den här söndag morgonen, känner jag. Tack så mycket, Elin. Du har fått lite mer än du kanske ville. Men ta åt det du behöver. Tack. Hej Sandilemma-panelen, heter Siri. Jag har dejtat en jättefin kille några veckor. Men vi har tagit det lugnt och inte sovit med varandra ännu. Jag har inte visat mig utan smink för honom ännu. Jag har jättemycket akne, ärr och gropar som jag sminkar över. Jag går till en hudspecialist, men det tar lång tid att få bort detta. Jag vill ju inte skrämma bort honom, men jag vill ju sova med honom. Jag vet att det är ju ditt inre som han blir kär i och så vidare. Men jag är osäker om detta. Vad ska jag göra, undrar Siri. Vad säger Lars Åkerberg Babsan Willemsson?
Det är ju precis samma problem som jag har. Om de vill gå hem.
Man går i säng med Babsan och vaknar upp och Lars Åkerberg.
Ja, nej, men det där är ju, hon måste ju, om hon tycker att han är så fantastisk och älskar liksom denna människa, så måste hon väl liksom börja sminka av sig inför honom och visa det. Vill inte han ha henne som hon är osminkad och tycker att då är det ingenting för henne att satsa på en sån kille.
Men hon tänker kanske säkert så att hon vill att det ska fästa lite grann först, djupare,
ja, men...
innan hon sminkar av sig. Vad säger han så?
Ja, men jag tror att väldigt många killar tycker att kvinnor är som vackrast när de inte är sminkade. Om man dejtar en kvinna och sen så ser henne när hon är plain på morgonen, nyvaken och i morgonrock, så tycker man nog att hon är vackrast då. Så jag tror inte att det är något problem.
En kvinna som sminkar sig väldigt hårt tycker jag i alla fall att det är något skumt här, känner jag. Vad tycker Lin om det här?
Ja, men jag tycker att det är den största kärleksförklaringen av alla, att kunna vara precis så naken och transparent och osminkad som man är.
Men kan du förstå att hon är lite rädd för det här när det bara tagit två veckor in? Hon vill att det ska liksom bli en djupare förankring mellan dem innan hon gör de här grejerna som är känsligt för henne.
Och det finns ju ingen anledning att ha bråttom.
Nej. Så hon ska vänta med att sova med honom, tycker du?
Nej, men tills hon känner sig bekväm.
Mm.
Ja, de hade inte sovit och övernattat med varandra.
Nej, hon är rädd att vakna upp där och, ja, så, och att han ska vara bort honom.
Okej, hon kan ju vänta. Det är ju inga problem att vänta. Men jag tror hon överdriver. Jag tror att det är mera hennes egen osäkerhet som talar än verkligheten. Jag tror inte han kommer alls att reagera på något sätt. Och så tror jag det som Lars-Åke säger, att liksom, är det finnar och grop i huvud vi pratar om, så går ju inte det att sminka bort.
Nej.
Han har ju sett redan.
Du är faktiskt inne på det, att i och med att han har varit med henne redan två veckor, så har han redan sett detta. Så det kommer inte komma som en stor chock för honom överhuvudtaget.
Nej, men det är nog liksom mer i hennes huvud och oro än vad han kommer lägga någon värdering vid det.
Jag har en bekant som var ihop med en tjej i över 3 år som trodde att hon hade bruna ögon. Hon hade kontaktlinserfärgade och han sa, åh, jag älskar dina vackra bruna ögon. Så hon gick upp alltid någon timme innan hon vaknade och satt på sig de där linserna. Hon har aldrig visat att de var blåögd. Va? Innan de gjorde slutet av andra skär.
När ska bubblan spricka?
Ja. Det är med de orden som vi säger, att våga vara dig själv, för det kan bli väldigt jobbigt.
Ja. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Piotr. Jag har ett problem med min kompis. Han är väldigt lättkränkt. Han tar illa upp för små saker, kan inte ta kritik och är omöjlig att diskutera med. Häromdagen så blev han sur för att en kompis inte tackade tillräckligt när han hade lagat mat. En annan gång blev han arg på mig för att jag sa att han kanske missförstått en situation. Jag får tassa på tå runt honom hela tiden. Vågar inte heller ta upp detta med honom eftersom han just kommer att bli kränkt. Vill ändå vara hans vän då han har många andra fina sidor. Vad borde jag göra, undrar Piotr. Vad säger Linhed?
Nej, men jag tycker ju som vanligt då att man ändå ska försöka vara så ärlig som möjligt. Alltså jag skulle ta upp det. Jag skulle inte bara svälja det och låtsas om det och bli irriterad. För att det går ju inte att ha en relation i längden som bygger på att man tassar på tå.
Ska man ta upp det direkt när han blir kränkt och säga, var inte så överkänslig? Jag menar ingen illa.
Nej, men jag tror ju på att man, för risken är att man själv är i stark affekt då. Jag tror att man ska ta upp det när det inte är så laddat.
Hasse, vad säger du?
Byt kompis.
Ja.
Det är bara jobbigt. Alltså, fördelen med kompisar är att man har ju liksom inga moraliska förpliktelser mot dem. Och han kanske inte behöver byta kompis, men han kan ju umgås lite mindre med den här killen. Och lite mer med de andra. Man behöver ju liksom inte köpa kompisars dåliga sidor. Man kan ju liksom gå vidare bara.
Lars och Wilhelmsson, vad säger du?
Det låter lite som att man har lite släng av Asperger, tycker jag. Om man har jättebra fina sidor.
Asperger.
Jag tänkte på Roger. Asperger. Men Asperger, ja, jag tror att det är lite så. För jag har haft någon vän som också är väldigt känslig och man kan inte säga vad man vill. Och så blir man, och så har de jättefina andra sidor. Men det känns som att umgås mindre med den där människan. Då.
Ja, för du är inne på samma som Hasse. Och det här med att umgås med för någon som är väldigt lättkränkt är hopplöst.
Ja, för säger man till en lättkränkt människa, då kommer han att säga, han håller ju inte med om det heller.
Men då blir han kränkt av det.
Ja, då blir han kränkt. Av det. Han får ju inte liksom att bli sagt att han, för han vill ju inte ha fel.
Linhel.
Nej, men jag tycker att man kan ta upp det, men är det så att den personen då inte det minsta intresserad av att lyssna in och kanske bli nyfiken på att förändra någonting, då skulle jag ju själv ifrågasätta, vad är den här vänskapen värd för mig? Och då blir ju resultatet att man umgås mindre. Precis som...
Du sa det på ett ödmjukare sätt. En bytkompis.
Kan man tänka sig vara så rakt till honom och säga att jag tycker jättemycket om de här sidorna, men du är så fruktansvärt lättkränkt, jag kan inte umgås med dig om inte du liksom taggar ner lite grann.
Jag kan säga så här, när jag genomför anställningsintervjuer så är en av mina frågor till de som söker jobb där jag arbetar, det är inte ens en fråga, det är ett statement. Är du lättkränkt så har du ingenting här att göra, för du kommer att bli kränkt i ditt arbete.
Så är det för, vad är det för jobb?
Och det kan man liksom också
sexologassistent
ta.
Eller vad är det?
Ja, precis. När vi ska leka grisen. När man leker grisen, då kan man känna sig lite kränkt.
Just det. Men det är kanske en del av uppäggningen, så att säga.
Nej, men jag menar, det jag ville säga med det är att så skulle man också kunna säga till en vän. Att jag har inte utrymme för en massa fuck-ups i mitt liv. Jag har inte tid, ork och engagemang för att ha lättkränkta vänner. Så vill du vara vän med mig så får du lägga av med det.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Erik. Vi har en granne som är som Ove i En man som heter Ove. Han kan ställa frågor om var vi har varit, kommentera att vi röker och ibland kommer vi på honom med att stå och titta in i vår lägenhet från sitt fönster. Han är sur och jobbig, men samtidigt håller han ju koll på huset. Han kom till exempel springandes när någon krockat in i vår bil och hade fotograferat regnumret. Nu finns en lägenhet ledig på andra sidan gården. Jag vill flytta dit för att slippa honom, men min fru är orolig för inbrottsrisken och så vidare. Om vår Ove inte längre håller koll. Vad tycker ni, undrar Erik. Vad säger Lars-Åke Wilhelmsson?
Jag tycker de ska vara glad att ha den där Ove där som tar hand och håller koll på det där kvarteret. Alltså, de kan väl börja som, var det inte så i filmen också, att man börjar bjuda in liksom och vara lite gullig med den där gubben. För någonstans så saknar han kanske kärlek och vänskap. Och så om de börjar, men jag kan förstå om man står och glor in i fönstret hos någon, men då kan de väl öppna och säga, vill du komma in på en kaffe? Alltså att man bjuder in dem. Det finns nog många ensamma människor som vill kanske, men de är sura och griniga för de tror inte att de är rädda för att ta kontakt själv.
Griniga gamla gubbar är väl kanske bara kontaktsökande? Kan vara så enkelt. Vad säger han så?
Apropå griniga gamla gubbar.
Nej då, jag tänkte bara gå från höger till vänster.
Lars-Åke, det är ju jättefint och absolut, det är så man ska göra och bla bla bla, bla, men jag ska ju flytta.
Du skulle ta rakt av
det. Jag skulle flytta över till den andra lägenheten.
Har du haft sån här granne någon gång?
Ja, det har jag haft.
Jobbigt. Inga namn och inga adresser och så vidare.
Nej, det har jag haft.
Men du har varit där. Så
jag
du
har varit ungefär där och flyttat.
Ja, men han har ju fina sidor, den här Ove också, Linne.
Ja, men jag tror att vi överdriver inbrottsrisken, så jävla koll har han inte. Det tror jag inte.
Nej.
Jag skulle ju aldrig flytta på grund av det. Nej, jag bemöt med vänlighet. Jag håller med Babsan. Mm. Det här är människor som är djupt olyckliga och som skapar en attityd och aura omkring sig för att stöta bort människor och skapa irritation. Bemöt med vänlighet istället, så kommer det komma fram något helt annat.
Mm.
Jag hade en granne för länge sedan som var jättejobbig och otrevlig. Mm. Och så ville den här personen ha hjälp med någonting och frågade, kan du göra det? Självklart, svarade jag. Och den här personen blev så paff över det. Så, ja, men då vill jag betala för det. Absolut inte. Men den här personen gav sig inte, kom med 2 paket kaffe och skulle betala. Jag bara, nej men vet du vad? Bjud på en kopp istället.
Trevligt. Mm. Och du fick en kopp av honom? Eller
nej, nej, jag var inte så jättesugen på att dricka kaffe. Men liksom själva poängen är att man ska bemöta med vänlighet.
Okej, men det finns grejer.
Jag tyckte poängen snarare var, det hjälper inte.
Du kände som att sens moralen av din historia fick motsatt effekt.
Ja.
Sista ordet, Babsan.
Ja, nej, jag tror faktiskt att den här mannen, han tog hand om bilen och fotade, satt dit den där som krocka. Och jag tycker han är som en liten hustomte där, fast en grinig liten sater. Men det, man måste se igenom det.
Det man förlorar på gungorna får man igen på karusellen. Mm,
jag tycker det. Men ja, bjud han på en kopp kaffe och en nybakt sockerkaka. Så
om man inte vill göra som Hazar och leva ett vagabonderande liv.
Ja, men jag håller med om man ska vara vänlig och bla 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 allt. Men, det man orkar ju inte ta ansvar för varenda människa i hela världen.
Nej.
Hasse tycker helt enkelt att du ska flytta, Erik. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Alicia. Jag är i ett långdistansförhållande med en kille som vägrar ha Skype-sex. Vi har bott ifrån varandra i 2 månader nu och jag är utsvulten. Många andra par kör på Skype-sex på långdistans, men han totalvägrar för att han känner sig obekväm. Han ska bo borta i 1 år och jag är tveksam på om jag orkar underhålla mig själv så länge. Så vad ska jag göra, undrar Alicia. Känns som att Linn Hed ska ta den här. Sexologen, vad säger du?
Ja, man kan ju absolut inte tvinga någon till att utföra någon sexuell handling som han eller hon själva inte vill eller är bekväma med. Och nu verkar ju pojkvännen då inte alls vara bekväm med det här med Skype-sex. Och det kan ju vara för att han är ovan. Han kanske vänjer sig om de provar lite. Så det skulle man ju kunna tänka sig. Men man kanske skulle kunna börja med att ha någon typ av telefonsex då, så att man inte har bild utan man bara har ljud. Alltså om det känns tryggare.
Mm. Det kan också vara genant med telefonsex, kan jag tycka. Hasse, vad säger du?
Ja, men jag är lite inne på det som Linn sa där, att jag någonstans kan jag lite förstå kanske att att Skype-sex kanske är lite skämmigt så där.
Du skulle inte vilja ha det.
Jag har aldrig haft det. Nej.
Men alltså börja
med telefonsex, och tycker man det är för mycket så kan man börja med SMS-sex kanske och sen jobba sig uppåt.
Just det. SMS-sex, första steget.
Ja.
Telefonsex, andra steget. Skype-sex, examen.
Precis.
Lars-Åke Babsan.
Kanske under samma kväll om upphetsningen stiger.
Ja, just det.
Ja. Men jag tycker det är så hemskt att titta när man alldeles ligger på det. Alltså man ser ju inte klok ut. Jag skulle inte heller vilja visa bilden när jag ligger.
Och så fryser bilden mitt i.
Ja, och så dubbelhakar man. Tittar, filmar jag rätt nu? Och så drar man ner hakan. Nej, men såg man det där? Och när jag håller in magen här. Och nej,
det låter som att du har provat det.
Ja, jag försöker. Men jag stänger av kameran, så säger du måste slå på kameran, så nej, jag ser det inte, det räcker att jag får se någon annan.
Det är något fel på min kamera.
Ja, det är något fel på min kamera, då håller jag för tummen där.
Men det kanske ska vara tipset, att han ska säga, du, det är fel på min kamera, men kör du.
Ja, just det.
Men
kan inte liksom han
då komma överens om att hon kör bara han
att han får titta, det är det jag tror, att han kanske inte är bekväm att visa, för det kan ju också vara så här att han inte riktigt, han älskar henne och tänder på henne när han fysiskt ligger med henne, men det kan ju hända att han kanske inte kan spela det, han kanske inte riktigt är tänd och hård liksom, och då kanske han skäms att tala om det för henne, för hon är, att han kanske inte kan komma igång riktigt sådär som man gör.
Men det kan ju ljuga om i telefon och sms, men inte på Skype.
På bild. Nej, då kanske han liksom, då ska han ligga och fejka en utlösning eller en orgasm liksom för henne som han ändå
älskar.
Det låter
rätt jobbigt.
Ja, därför tycker jag kan, om han då vill titta på henne kunde han ju fråga, får jag se dig? Det tycker jag är jättemysigt.
Men fejkar liksom, man en utlösning i bild?
Ja, det är ju svårt för en kille man på något vis.
Ja.
Ibland har man väl spottat till lite så.
Men Babsan har tipsen.
Förlåt.
Nej, jag skojar.
Ur bild så den flyger
ja,
in
så
bild.
Flyger.
Man, är det här lite för tidigt på söndag morgonen?
Jag kände det. Klockan är inte ens 12.
Det var inte lördags kvällssändningen.
Vilken söndag morgon det var. Nej, men, ja, men jag tror att nej, men han, hon måste acceptera att han älskar ju henne och ligga med henne så. Men kanske inte han funkar rent att ligga och tralla själv med bild. Liksom,
nej.
Sådär.
Nej, men jag tror att det är det handlar om. Ja. Det är inte det att han inte tänder på henne. Nej. Utan han skäms för sig själv snarare.
Och helt kan det vara så också att han är rädd för, jag menar, det finns mycket hackers som jag vet inte om det finns, att det ligger kvar någonstans där uppe, sprids bilder och någon som spelar in och sådär. Okay, den är obehaglig också.
Ja.
Men ta tre steg. SMS 6, telefon 6, the real deal, vilket är Skype 6 i det här fallet.
Ja. Exakt.
Tack så mycket. Och med det säger jag tack så mycket till Lars-Åke Babsan Wilhelmsson.
Tack, det var trevligt att vara med.
Nu sa du fel på hans namn igen.
Nu höll han på att säga
Baby Doll.
Nu höll han på att säga Baby Doll, äntligen.
Ja, men jag får ju inte en spänn. Jag kom på Babsan av misstag från Baby Doll och nu så byter jag åt Baby Doll för att 26 år utan en krona. Babsan, det är inte okej.
Okay. Jag vet hur det känns. David Letterman snodde mitt bästa skämt.
Det var
jag
så.
Har inte fått en spänn.
Menar du?
Vilket var det?
Ah. Vad är det för mening med koffeinfritt kaffe? Det är som alkoholfri whisky. Tyckte det var jättekul.
Ja, och han fick garv för det alltså.
Han fick jättemycket garv för det. Han hade jättepublik tydligen.
Alltså, tack för att du kom hit ännu en gång. Linn Hed, tack för att du kom hit idag.
Tack själv.
Premiär för Babsan och för Linn Hed. Och tycker ni själva att det gick?
Ja, Linn var ju fantastisk. Jag funderar på att gå ut på en sexlunch med henne.
Absolut. Är det en invit eller? Ja.
Nu, är nu är ni två som ska dejta.
Nu börjar Hasse bli lite sotis.
Nej, men jag tycker det gick bra.
Över allt.
Jag är fortfarande förtvivlad.
Verkligen desperat.
Jag är förtvivlad över dottern som sjöng illa. Bara det tyckte jag var svårast.
Den är tuff. Hörru du, där hemma, vill du vara med i programmet ska du mejla in dina dilemma till dilemma@mixmegapol.se. Nästa helg är vi tillbaka med Kalle Morius, Jakob Ökvist och Alexandra Pascalido. Tills dess, hej hej!